Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hej och välkomna alla divinos! Vi har ett avsnitt om Divina Feminina. Hej!
Hej allihopa där ute!
Hej! Vi har en fin gäst med oss idag igen.
En till gäst.
Hej Nomi Runa.
Hej!
Välkommen till vår podd.
Tack så mycket.
Vi är superglada att ha dig här.
Jag med, jag är också glad att vara här. Det känns fint.
Välkommen till det divina surret.
Tack så mycket.
Jo, Nomi, du är gudinnodyrkare och gudinnoutforskare.
Och artist.
Ja, precis. Och musiker. Du har spelat i ett band som vi kallar för Märkligheten.
Just det.
Som ni alla måste lyssna på sen. När ni har lyssnat på oss först.
Vi lägger upp länkar.
Eller hur? Exakt, vi kommer länka ut. Jag träffade dig via gemensamma vänner, inte av en slump. Och sen så, då kom vi in på det divina feminina ganska så direkt. Mm. Och det var liksom en ganska så här, det kändes tryggt och rätt att prata med dig då och, om det. Och sen så gången därpå när vi sågs igen så var det liksom det divina feminina som dök upp igen. Och så var jag så här, nu så sa jag till Irina att så här, men herregud, vi måste prata med den här tjejen. För att hon dyrkar gudinnor liksom. Och vi har haft ett avsnitt om gudinnor och här har vi någon som gör det här. Som lever ut det här liksom hela vägen. Så därför är vi superglada över att du är här och vill dela med dig.
Vad fint. Ja, det känns jättebra. Det,
ja. Och min första fråga då, det jag undrar mest är så här, hur... Varför dyrkar du gudinnor?
Jag tror att för mig... Jag har liksom under hela mitt liv på något sätt sökt så här kvinnliga förebilder och typ... Blev uppfostrad som feminist från väldigt tidig ålder av min mamma och min mormor. Så för mig har den liksom, alltså den förebilden varit väldigt viktig. Samtidigt som jag haft ett så här andligt sökande och utforskande. Och sen så liksom när den, alltså de komponenterna på något sätt kombinerades i att jag kunde hitta den förebilden i någonting andligt. Liksom i ett så här, i mitt sökande. Så kom jag i kontakt med alltså gudinnekulturer. Typ gamla gudinnekulturer från så här tusentals år tillbaka. Och när jag kunde hitta den kopplingen både i mitt så här, sökande som ung kvinna. Och hitta typ en förebild som i gudinnan. Så kändes det som att jag typ hittade hem. Liksom. Så det är typ det.
Gud vad fint.
Eller hur?
Ja, men det känns så himla, det känns som en viktig grej för att när man är så andligt sökande typ så det blir väldigt mycket snack. Dels om så här, men gud, när man är liten typ och de pratar om gud i skolan och typ gubben på molnet typ och hela den där grejen. Att det är liksom, det är en manlig princip. Men när jag började inse att så här, shit, liksom, jag kan identifiera det gudomliga som det gudinliga. Och jag kan spegla mig själv i min, så här, i min kropp med, så att säga, alltså den stora moden eller med gudinnan, så blir det mer verkligt. Det är någonting jag kan identifiera mig med, och det blir som en så här styrka liksom, som jag kan hämta typ kraft ur, som är väldigt direkt till mig. Det känns liksom inte som något främmande på något sätt. Och det är ju revolutionärt i sig. Så här. Så jag tror därför jag, alltså där fastnade jag på det liksom. Det var ganska tidigt, det var typ när jag var 12 eller något, så var det min mamma som presenterade myten om Lilith. Som, känner ni till den?
Vi pratade lite om det på astrologavsnittet. Men
vi var ju tvungna, tyvärr att ta bort ganska mycket av det för att korta ner. Det är ju som i våra avsnitt att vi oftast pratar mycket längre än vad det vi liksom publicerar. Så tyvärr så föll det nog bort så här ganska mycket. Men,
Du får jättegärna berätta.
Precis. Ja. När vi ändå pratar om gudinner.
Ja, nej, men för den, alltså, den myten om Lilith, det är ju liksom, det är en så här gammal kabbalistisk tolkning på skapelseberättelsen, eller så här Eva och Adam, att typ det fanns en kvinna innan Eva skapades som föddes rygg mot rygg med Adam. Alltså de föddes som syskon i princip, men också som älskare. Och de var equal. Och hon visste sitt värde. Och hon visste att hon var lika mycket värd som Adam. Och liksom hela, på något sätt, den myten går i princip ut på vad som skedde i paradiset. Liksom att hon vägrade ligga underst när de skulle älska. Hon njöt när de älskade. Och hon liksom, hon skämdes inte för sin kropp på något sätt. Och sen så typ hamnade hon i bråk med Gud. Med den liksom manliga guden som ville att hon skulle hålla sig på plats. Och hon vägrade. Och då kastades hon ut ur paradiset. Och kom sen tillbaka för att typ titta på sin älskling Adam, och då hade han fått en ny kvinna som var Eva, som inte visste om att hon var lika mycket värd som Adam. Hon liksom hade inte, hon visste inte det. Så då kommer Lilly tillbaka i form av en orm och ska berätta för Eva vem hon är liksom, och att hon är lika mycket värd på något sätt. Och så ungefär lite det som den tolkningen. Och sen så i dem, alltså i liksom kristendomen och i judendomen, så har ju Lilith sett som liksom Satans fru typ, och hon är så här djävulens hora typ, alltså det, hela den här grejen. Men att det, hon är också en feministisk symbol för en liksom en andlig, alltså en sorts gudinna gestalt som hjälper oss att så här, hitta tillbaks till vår egen styrka liksom. Och det här var när jag var 12 som jag kom i kontakt med den myten. Så då liksom efter det är det typ som att den myten har följt mig jättelänge. Och sen när jag blev äldre så började jag forska i liksom gudinnekulturer, så här grekiska gudinnekulturer och typ så här sumeriska myter om gudinnor, och kunde spegla mig själv i min så här process och typ min, både så här mitt andliga sökande men också i bara hur jag mår mentalt, och liksom hittade jättemycket spegelbilder för mig själv i det, i dem. Och att jag blev så stärkt också, att så här, shit, det fanns en tid på riktigt då liksom människor dyrkade det gudinnliga. Alltså de dyrkade gudinnor och gudinnan, den stora gudinnan. Och det är ingenting som vi får lära oss i skolan i princip. Vi har ju bara de typ patriarkala religionerna som vi får lära oss om. Så det var så här revolution för mig, att jag insåg att det fanns på riktigt. Så det kändes som en så här, ja, superviktig del.
Men det här var liksom något som du, alltså hur, när var det du började mer så här på allvar liksom, ja, alltså praktisera, eller om man ska säga, alltså komma in i det på ett annat sätt, alltså på ett djupare plan om man säger.
Jag tror att, alltså så här, på djup plan, eller så här, på riktigt, är väl 2 år sedan. Lite mer än 2 år sedan.
Mm.
På något sätt. Även fast det alltid har varit med mig. Typ i mitt andliga sökande. Att jag identifierat mig med det. Så blev det liksom mer allvar för typ 2 år sedan.
Mm.
När jag började liksom träffa vissa människor. Och typ komma i kontakt med en tradition. Där vi håller på väldigt mycket med liksom återkontaktandet till det divina feminina inom oss själva liksom. Men sen också typ att jag, alltså ju mer jag öppnat upp för det, desto mer har jag också träffat andra kvinnor som utforskar det på sina sätt. Jag tänker också typ med dig Maria, med mensmagi. Så för mig, när du berättar om det, det är så här, för mig är det, jag tolkar ju det bara alltså, ah, det är det divina feminina som uttrycker sig på alla olika sätt liksom, i konstform och alltså i musik eller wherever liksom, överallt på något sätt.
Vad är det divina feminina för dig, eller hur skulle du, alltså, för jag tänkte så här, jag tänkte faktiskt säga det idag till några som jag träffade. Så här, ja, men jag måste typ gå för att vi ska göra poddavsnitt. Och då är det alltid att folk är så här, ja, men vad ska det handla om då? Och så tänkte jag säga, ja, att jag skulle behöva säga då så här, ja, vi ska spela in ett avsnitt om det divina feminina. Och så bara, ja, nej, men då kommer jag behöva förklara det här.
Jag har inte den definitionen.
Jag bara, ja.
Du behöver inte vara någon med det. Det är allt du behöver veta.
Ja, nu jag bara, det typ, nej, då säger jag bara, jag måste gå det, istället för bara så här, komma in på världens största grej liksom.
Ja.
För det känns ju så stort och enormt liksom, men det är också så här, hur, eller vad är det för dig, eller hur uttrycker det sig för dig? Hur upplever du den? Hur känner du av den?
Just det. Alltså jag kan ju, jag väljer ju att säga henne. Jag pratar ju om stora moden eller stora gudinnan. Och typ så här, för mig är det som ett erkännande. Liksom, jag vill prata om henne som en levande form på ett sätt. Och det är något jag väljer personligen. Men jag kan också se det som någonting som tar sig till uttryck. Alltså till exempel för mig, jag tolkar typ MeToo-rörelsen som det divina feminina som vaknar till liv igen. Och det kan man också titta på så här, på ett historiskt sätt. Att så här, det har funnits en tid för många tusentals år sedan innan den patriarkala tiden kom. Då människan levde mer i symbios med liksom, moder natur och levde mer i symbios med alltså, sig själva och liksom, jorden. Och att då hedrade man det divina feminina i allt. Så att det divina feminina för mig, det som skapar kraften. Det är typ, det är där allting föds ur. Precis som vi tittar på, vi kommer från vår mamma. Liksom, alla vi kommer från vår mamma. Och sen finns det en stor mamma som har fött fram allting. Och att det är liksom inom alla så här gamla kulturer och liksom alla indigenous kulturer idag, så finns det en så här feminin divinitet som alla tillber på ett eller annat sätt. Liksom. Så det är samma princip som man kan se i alla kulturer. Så att jag tolkar liksom in det som en, det är som en, det är en skaparkraft liksom, som jag vill hedra och som jag får jättemycket kraft av att tänka på. Men sen också samtidigt, för mig, feminism, det är också det divina feminina. Alltså det är som att typ den styrkan som vi har, den styrkan som vi har inom oss och som nu börjar komma tillsammans med att vi börjar supporta varandra som systrar, vi börjar, alltså MeToo-rörelsen är verkligen bra exempel, för där är det ju typ att vi börjar liksom tala vår sanning och berätta och liksom kräva förändring, och det är ju typ samma öde som Moder Jord har liksom, hon har också blivit våldtagen och bara helt förstörd. Och också det divina feminina, liksom alla de här gamla gudinnekulturerna, de blev förstörda. Alltså templerna blev liksom rivna och de här statyerna alltså liksom i gamla Grekland, de har ju liksom tagit bort, förstört dem eller så här, tagit bort deras näsor för att de ska inte kunna andas. Det blir väldigt så här, symboliskt, både historiskt praktiskt, hur det ser ut idag, vad det är vi tillber, vad, liksom, hur vi förhåller oss till varandra. Så det, jag kan se det i liksom alla, allting på något sätt.
Mm.
Jag har valt att ta på mig typ de divina feminina glasögonen på något sätt.
Fint alltså. Men en fråga bara, Nomi. Jag tänker så här. Du pratar om olika gudinnekulturer. Det finns olika gudinnor vid namn och sådär. Är det precis som att man tolkar Gud inom olika religioner? Eller är det liksom... Är det moderjord som är gudinnan? Alltså, förlåt mina ignoranta frågor. Men liksom...
Nej.
Det finns ju olika gudinnor. Representerar de samma moder? Eller är det olika kulturer som tolkar modern på olika sätt?
Ja, alltså... Jag tänker det är typ som att det är olika aspekter av en typ. Som en sorts en moder, eller hon kallas typ den stora modern liksom. Men att inom olika kulturer, olika manifestationer, olika aspekter av henne, liksom inom så här, typ psykologin kan man se liksom olika arketyper typ av henne, liksom det kan vara alltså så här, modern, och det kan också vara jungfrun, och det kan vara den gamla kvinnan. Det kan vara underjordens drottning. Alltså att det är liksom det är alla olika aspekter. Och man tänker... Ja, så att det blir typ... Jag vet inte, att jag ser det typ som att det är en... Det är som olika delar av en stor helhet liksom. Och typ så här... Ja, men rent psykologiskt så kan man liksom identifiera sig med alla de här olika aspekterna. Eftersom att hon är... Så att säga allt. Och liksom både dödens gudinna och livets gudinna. Och det är liksom på något sätt den här principen som täcker över hela livet. För att hon är livet självt. Jag tänker, jag skulle kunna läsa det här citatet.
Ja, men jättegärna. Jättegärna.
För det, då blir det förklarar liksom gudinnan lite...
Vill du berätta vad det är för bok du har med dig?
Ja. Det här är en bok som heter Goddess, Mother of Living Nature av Adele Getty. Och det är egentligen en så här, konstbok som typ har samlat så här, konst som har tillägnats liksom den divina feminina principen inom typ alla kulturer, eller ja, många, många kulturer så här, 20 000 år tillbaka och typ framåt till idag liksom. Och då skriver hon så här: The goddess has always been recognized in a variety of forms. She is the mother of the world, giver of life, the great nurturer, sustainer and healer. Yet she is also the bringer of death, the one who grants immortality and liberation. The goddess gives and the goddess takes away. She is capable of infinite compassion in one form and of total annihilation in another. In short, she is the embodiment of what we know as life. Her story is as old as life itself, for she is life itself. She is time, past, present and future. She is form and formlessness. She has been virgin, lover, mother and crone. She has 10,000 names and has been called Queen of Heaven, Mistress of Darkness, Lady of Wild Things, the Weaver of the Web. Throughout the art of the world, we find her as the all-powerful creative energy of the life force. Without her, we are nothing. With her, our capacity is filled with a vital energy that carries us forward into the future. Ja.
Wow, vad starkt.
Wow, alltså det är så starkt. Jag blir liksom varenda gång jag har hört Nomi läsa det stycket förut. Och alltså det är typ, jag blir så rörd.
Mm.
Jag tycker det är så starkt. Alltså jag blir helt så här overwhelmed liksom.
Mm. Vad tycker du, Irina?
Det är ju som att vi kan spegla oss i det.
Exakt.
Alltså någonstans så... Jag tror alla kvinnor kan förnimma den styrkan man har inuti sig. Alltså så här, det kan bara vara flashes. Så här. Det kan vara en sekund. Mm. Ett minne från någon tid, något annat liv. Någon gång man har levt ut den styrkan. Men så här, man förnimmer den bara. Och vissa kommer aldrig använda sig av den styrkan. Andra kanske förhoppningsvis kommer... Alltså så här, våra barnbarn kanske kommer använda sig av det hela tiden. Hela livet liksom. Men det är som att... Jag tycker det är så mycket inom det spirituella som är... Man vet bara att det är så. Sen när jag hör dig läsa så är det det mest naturliga jag har hört i hela mitt liv. Jag har aldrig hört de orden förut. Men samtidigt så, som du sa, det är som att hitta hem. Det är som att säga, ja men det är klart att det är så. Det vet vi alla. Och jag tror att de som växer upp som män också vet om det. På någon nivå. Även om det är skrämmande eller okänt så vet man om det på något sätt. Det var en väldigt vacker text. Väldigt starkt. Fint att du läste det.
Ja, och alltså vad tror du, alltså jag tänker att vi måste vara så himla många som längtar efter det här, alltså som längtar efter att få höra de här meningarna, som längtar efter att få höra liksom, alltså att det existerar, att det finns och att det alltid har funnits och att det är någonting som så här, som vore så skönt att kunna typ prata om utan att det känns som att så här, man måste hyscha om det, eller så här, som att det typ måste vara någon hemlighet eller någonting så här, bortom någonting annat, utan att, som du säger Irina, så här, att det är så naturligt, och varför, alltså så här, att man har förtryckt det här under så lång tid och så konsekvent och så liksom på ett så, ja men så här, destruktivt sätt. Att vi alla har så här, fallit under den typ som en så här, diktatur typ.
Patriarkatet, ja.
Ja, exakt.
Bara, wow, det där verkar kraftfullt. Vi tar bort det.
Ja, vi tar bort det. Nej,
vi fixar inte det liksom.
Nej. Och det är därför också den här tiden som är nu på något sätt, och så här, det här uttrycket som finns i typ så här andliga kretsar, så här, the divine feminine is emerging again, typ att det finns en sån, och att det, så här, att det stämmer verkligen, för att nu är första gången i historien sen liksom det var den matriarkala tiden då vi kan prata öppet om det här utan att typ bli mördade, eller vi måste inte hyscha typ och så här, liksom vi blir inte brända på bål, liksom, vi blir inte anklagade, utan nu kan vi prata öppet om det. Och det är också så att det kommer liksom extremt, det har kommit extremt mycket information om det här som inte har varit känt innan typ. Och det här var ju liksom, jag tänker på en kvinna som jag har läst och hört lite om. Hon heter Maria Gimbutas. Hon är en arkeolog. Och hon typ vigde sitt liv till att så här, i princip bekräfta de här olika samhällena där människan var liksom, det var en matriarkal struktur, men det var liksom på ett sunt sätt, det var liksom, de värdade verkligen gudinnan eller moderjord på alla sätt som de levde. Så när hon kom ut med de här böckerna, det här var på typ 80-talet, 90-talet, ja, typ 80-talet, så kom hon ut med de här böckerna, och det var liksom, det blev jättestor grej. För det var första gången som någon kom med liksom så här fakta och bekräftade det. Och det är också den grejen som är så jävla stark nu, att vi kan liksom titta tillbaks på vår historia och bara, okej, typ det är faktiskt sant, det är ingen drömvärld. Typ.
Nej.
Så när jag insåg det liksom, jag blev fylld av så mycket kraft, för att innan hade det varit såhär, vadå, okej, typ visst, vi vet att vi inte vill leva i patriarkatet, men vad innebär det då? Vad finns det? Vad är det då att inte leva i ett patriarkal tid? Vad är det att vara en liksom stark kvinna i sin sanna kraft? Och genom att bara kunna spegla sig i någonting så heligt, liksom att kunna spegla sig själv i en sån symbol som gudinnan kan vara för en själv och alla hennes aspekter. Det ger fett mycket kraft till kvinnor som aldrig har fått spegla sig i någonting heligt. Liksom varit förbjudna att ens inkluderas i det. Under så många år liksom.
Men fortfarande idag på många håll.
Exakt, precis, exakt.
Men hur att vara gudinnodyrkare, hur är det för dig i det vardagliga livet? Eller hur har det förändrat dig? Hur ger det dig kraft?
Ja, alltså jag tror att det är mycket det här att det har gett mig, ja men som du säger, kraft, typ någon sorts självförtroende, eller så här, inte självförtroende helt heller, men någon sorts övertygelse om att så här, ja, att fortsätta liksom söka inombords, att fortsätta söka efter den liksom styrkan som jag också på något sätt vill och kan se inom alla, så här, kvinnor och män. Men att det är som att för mig har det också blivit som någon sorts förklaring till varför världen ser ut som den gör. Typ såhär, varför är det så att vi typ våldtar jorden, och typ såhär, varför är det så att kvinnor våldtas som ett vapen i krig? Typ varför kopplingen mellan alla de här delarna av liksom det förtrycket, alltså det patriarkala förtrycket och våldtäkten mot kvinnan och allting som hon står för, som också kan speglas i naturen. Och som sen också då kan speglas i hur det divina, eller nej, det feminina har tagits bort ur det divina. Liksom att jag ser det typ på alla de här olika planen. Så att jag kan se det så här i mina relationer till människor och mig själv. Och jag kan se det på ett historiskt sätt. Och jag kan se det på... Så jag tror att det är mer... För mig är det typ som en förklarings... modul typ. Som också ger mig verktyg och bara, men då kan jag approacha det på det här sättet.
Ett sätt att se på livet. Ja.
Exakt.
En världsbild.
Exakt.
Man har,
men sen också att det känns viktigt typ också att så här, jag väljer att kalla det för gudinnan. Liksom. Jag väljer att kalla det för det divina feminina, för det är liksom någonting väldigt personligt för mig. Men jag ser det, jag kan se det i typ så här, alltså, som vi alla vet bara hur det är nu med hur liksom kvinnor kommer samman och bara börjar supporta varandra, att vi börjar inse så här, shit, vi behöver inte tävla, vi behöver inte liksom stäba varandra i ryggen, utan vi kan så här, verkligen backa varandra. Och det, ja, men som sagt, jag brukar verkligen tycka MeToo-rörelsen och det som kommer ur det är liksom ett asbra exempel på det liksom. Hur att så här, det är liksom det är kvinnor som bara växer sig starka och push liksom,
och hur snabbt det kan vända också, alltså det gick bara på typ en vecka så bara byttes all maktstrukturen, bara kastades om helt.
Exakt.
Från att vara så här tysta och bära ensam till att tala ut, konfrontera, att det är så här, vi har liksom ändrat på sättet hur vi ser på den typen av beteenden i patriarkatet. Exakt. I alla fall vår del av världen. Och det skulle inte förvåna någon om någon reagerar på en arbetsplats. Och så, alltså det är så här, det finns ett före och ett efter. Jag tror det kommer synas i framtiden också. Jag håller med dig om det, men jag har faktiskt inte tänkt på det. Alltså det, jag tycker jättemycket om det tankesättet. Så du binder ihop det. För jag är också så som måste förstå. Jag måste tro på. Jag måste förstå helheten. Jag älskar hur du binder ihop moder jord. Med kvinnan. Och alla de här olika lagren. Att man kan se samma beteende. Och samma mekanism i flera olika lager. Som bildar den jorden som vi lever på just nu. Liksom.
Ja, verkligen.
Ja, jättefint. Jättebra förklarat.
jag tycker så här, vilka gudinnor är det som har varit? Ja, men du nämnde Lilith. Mm. Kan du lämna någon fler gudinnor eller någon till eller fler gudinnor som du tycker? Så jag tycker det kan vara intressant för våra lyssnare också att.
Alltså det kan vara fint att typ så här, forska i liksom. Ja, men så gamla gudinnekultur, typ den, alltså ancient Greece, alltså antika Grekland.
Mm.
Det finns också en speciell myt som jag tycker jättemycket om, som är Inanna-myten. Det är så här sumerisk gudinna.
Kan du inte berätta lite om Inanna?
Det är alltså, det finns en myt som heter alltså typ Inannas nedstigning i underjorden. Och det är en så här 6000 år gammal myt som skrevs av en prästinna som hette Enheduanna. Så det är en kvinnlig författare så att säga.
Mm.
Och den här anses vara den äldsta, en av de äldsta skrifterna som finns bevarade nu. Och den skrevs också i en punkt när den första civilisationen kom, alltså staden Ur i gamla Sumer. Den skrevs under den här tiden. Så den typ, och den beskriver i princip att den här gudinnan Inanna väljer att, ja, det händer massa grejer i hennes liv typ. Och så väljer hon att nedstiga ner i underjorden. Hon hör liksom hur underjorden kallar på henne och ropar hennes namn. Och i underjorden så bor hennes syster Ereshkigal, som är underjordens drottning. Så Inanna helt självmant bestämmer sig för att nedstiga. Och för varje port så måste hon ta av sig sin krona, sin mantel, sina smycken, sin stav. Och går igenom 7 portar tills hon kommer ner till underjorden. Och där så möter hon sin syster och står helt naken inför henne. Och sen dör hon och blir upphängd på en krok i 3 dagar. Innan det händer lite massa olika grejer och sen så återuppstår hon igen. Så den myten är också så här, den finns återspeglad till exempel i så här Jesusmyten, hur liksom att man dör i 3 dagar och sen återuppstår. Så att det här att så här gå ner i underjorden, gå ner i mörkret och sen återuppstå igen. Så typ psykologiskt, på ett psykologiskt så här perspektiv kan man tolka det just som hur det är att, ja, gå ner i sig själv, gå in i sig själv och möta liksom det mörka i sig själv. Och att hon gör det självmant, liksom att hon väljer att så här, men jag måste möta den här skiten. Jag måste göra det här för att sen kunna återuppstå liksom upp i ljus och typ i kärlek. Och jag tolkar den här, när jag kom i kontakt med den här för många, många år sedan, så tolkar jag den också typ som en sorts pekpinne typ vad vi behöver göra nu. Alltså typ också som så allmänmänskligt, typ mänskligheten. Att så här, vi måste fejsa det vi har gjort. Vi måste fejsa hela den här historien och hur vi förhåller oss till varandra och till först och främst till jorden och till alltet. Och utifrån det, i den, alltså det modet att våga möta det där, så kan vi återuppstå igen liksom. Så att, och man kan verkligen tolka den på olika sätt, och jag tycker att det är så himla coolt att den skrevs precis under den här tiden när Sumer började förfalla, för att de hade så här, det var typ torka och liksom, de hade överanvänt deras jord, så att liksom staden Ur gick ju under för att det blev liksom, vad heter det, obalans i deras
natur. Det som i en kris
typ. Ja, men ja, precis, och också så här, det blev torka liksom, eller alltså att de hade tagit för mycket av jorden. Mm. De hade liksom
utarmat.
Ja, utarmat, exakt. Mm. Och sen står vi här idag typ.
Mm.
Och den myten finns kvar liksom. Mm.
Men vi har ju utarmat flera saker. Det är som att du säger, kvinnan har blivit utarmad, jorden har blivit utarmad, och vi är obalans i de olika energierna. Och män är också helt
Precis.
De är ju typ ännu värre.
Precis.
Alltså ännu spårade och vilsna och liksom olyckliga.
Visst, exakt. Mm. Och det är ju det, det är som att så här, då skulle jag med mina så här, divina feminina glasögon säga typ att så här, alltså alla längtar efter den principen. På något sätt längtar tillbaka till så här.
Mm.
Det är som, alltså också typ, jag lekte med den tanken, det är typ som ett barn. Ett barn som bara, typ när de är så här skitliten bara typ förlorar sin mamma typ. Mm. Kanske inte ens minns att den haft en mamma, men någonstans bara vet att den haft en mamma. Och går hela livet och bara helt traumatiserad. Och
vet att det är någon som har fött en liksom.
Ja, exakt. Vet att,
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Minns inte min födelsedag.
Ja, eller hur? Och sen så bara typ börja ana, bara, men det är ju, det var ju, fanns, jag hade en mamma. Och sen att på något sätt få det bekräftat.
Mm.
Men alla är vinnare ju.
Ja.
Det är det. Det är inte, man kan bli så otroligt frustrerad när man ska hålla diskussioner och pratar och så här. Och att det ska vara någon, för att man är så van vid att patriarkatet liksom skördar offer. Patriarkatet skyr inga medel. Patriarkatet vill ha maktstrukturer. Och så att föreställa sig att det skulle förändras till något annat. Åt det matriarkala. Då kan man, man har så otroligt svårt att föreställa sig att det skulle finnas en balans där i. Då föreställer man sig att maktstrukturen bara ska ändras. Att det ska bli att de andra blir förtryckta. Och att det, men det finns ju precis. Inte en sån struktur bär inte på den typen av, eller vad jag förstår eller känner instinktivt, så finns det inte sånt behov att för en struktur, utan mer en balans och en liksom den här kraften då från det divina feminina är inte, är så jävla trygg i sig själv så den behöver liksom inte tämja någon annan eller sätta någon på plats eller så. Men det är, jag tror att det är så himla, det blir så utopiskt för oss att föreställa sig att det överhuvudtaget går.
Exakt.
Att det är så lätt att bara avfärda. Synd.
Just det.
Mm. Ja, för det är också så här, jag tänker typ att det är liksom som att en villkorslös kärlek accepterar egentligen dig så som du är. Så som du, ditt riktiga uttryck, ditt verkliga uttryck. Så att om man älskar så villkorslöst, som jag tänker att en moder gör. Fast nu är det också så här, det låter kanske konstigt, för det är klart att en fader kan ju också göra det. Men att det man älskar villkorslöst, då får ju alla vara sitt äkta uttryck. Och där finns det ingen konkurrens heller, för att ditt uttryck, Irina, är bara ditt. Ingen annan kan uttrycka det. Och ditt, Nomi, kan bara du uttrycka. Det finns liksom ingen. Jag kan inte konkurrera med någon av er. Och ni kan inte konkurrera med mig heller. Utan vi är komplement till varandras uttryck. Vi har ju den funktionen. Och det ser vi för att... Så här, och att det borde vara så himla självklart. Fast vi har typ skolat i att... Att så här, divide and rule, att så här, skilja liksom våra, liksom, att vi ska konkurrera mot varandra, hata varandra, att vi ska liksom utnyttja varandra och se ner på varandra för att upphöja oss själva. Alltså sån extrem destruktivitet.
För att få manlig uppmärksamhet
och acceptans. Ja, exakt.
Det är det.
Precis.
Det är inte för varandra, det är inte det att man, det är ju för att man tror att den manliga uppmärksamheten, eller tror, man vet att den är statusupphöjande. En manlig acceptans, en manlig blessing höjer din status i patriarkatet.
Precis.
I patriarkatet är de reglerna. Och sen så nu när vi så otroligt många kvinnor som har slutat spela de reglerna. Man bara,
ja.
Jag är inte med
att
i spelet. Att
sluta ge det luft liksom.
Exakt.
Ja.
Och då,
ja,
då raseras det ju. För sakta men säkert. Det är som ett dominospel liksom.
Mm, mm,
det kan ju inte bibehållas. Jag menar, våra generationen efter oss. De kommer veta mer. De kommer vara smartare. De kommer vara mer intuitiva. Även om det känns så. Det är det jag säger alltid. Folk kan vara så himla uppgivna. Men jag bara, nej. Vet du, jag tror tvärtom. Jag tror på att nästa generation kommer vara smartare än oss. Jag ser på min, jag säger alltid, pratar alltid med min dotter. Hon är helt annorlunda. Hon har vuxit upp med helt andra värderingar. Hon konkurrerar inte med sina vänner. Hon fattar inte hur man kan göra det. Och när jag ser henne som bara är 13 år och tänker att så otroligt, en stor generation, inte alla självklart, men det kommer vara en så pass stor del av mänskligheten, så att det kommer ju ändras allt eftersom. Det blir en revolution. Speciellt eftersom du pratar om mig om att det är där vi vill vara. Det är vårt naturliga tillstånd.
Precis.
Mm.
Precis, det är som en totalt basal del av att vara människa liksom.
Mm.
Och också så här, jag vill också bara typ nämna just det, så att det divina maskulina är också någonting som vi inte har integrerat i oss liksom. För mig är det typ, alltså min öppning är genom det divina feminina, och jag tror att just när vi återintegrerar henne eller det divina feminina, så kan vi också återintegrera det divina maskulina. Så att det är också det typ som att det är som en öppning in i det, för vi vill ju alla vara i den här balansen liksom, och typ på något sätt längtar efter det. Så att jag tror att så här, det som jag tycker är så fint att se, det är ju att det divina feminina kommer på något sätt leda vägen. Eller så att så här, ja, det är kvinnorna som leder vägen. Och sen de män som också känner den längtan, de kommer följa liksom. Men att det känns som en så fin grej att så här, ja, det är dags för oss nu att leda in i det här. För det är klart, för det är det feminina vi kommer tillbaka till. Liksom. Så det är klart att det är vi som ska gå den vägen. Så det är jättefint att höra om din dotter. Jag tittar också på alla så unga, alltså alla barnen och bara, ja, alltså, bäst ni är verkligen.
Det kommer, alltså jag tänker på att så här, det finns så mycket saker som hon inte tolererar, som jag tänker så här. Man blir lite rörd och tänker så här, undra vad vi hade varit för människor om vi hade haft de möjligheterna att få ta för sig och liksom inte tolerera saker, inte vara tysta. Liksom, man behöver inte ta plats, men att göra det om man vill. Våga alla de här sakerna. Men å andra sidan, så vår uppgift är ju att ha vuxit upp på ett annat sätt. Och nu inse, alltså det är aldrig för sent att inse någonting. Alla har ju sin plats och så vidare. Men jag ser på spänning på framtiden. Jag är inte alls lika mörkrädd. Utan jag tänker bara, vad häftigt det kommer att vara om 50 år att se. För att jag tänker också, många säger så här, men jorden kommer att gå under, bla bla. Jag tänker så här, det divina feminina kommer att ta fram sån kreativitet hos människan. Att vi kommer kunna transformera. Vi kommer kunna hitta de mest otroliga sätten att ta hand om vår jord. Det är just därför vi måste bejaka det divina feminina, tror jag.
Exakt.
För att det är där vi har nyckeln. Vi behöver inte, antingen om vi fortsätter som vi gör nu, då kommer det gå åt helvete. Garanterat. Bejakar vi det här som vi vet att vi har inom oss allihop, då kommer vi kunna. För att det har hänt mer otroliga saker på jorden än det som vi står inför. Alltså förut, miljontals år tillbaka liksom. Så att vi klarar det här, men vi måste också liksom, det är därför så otroligt viktigt att alla följer det som man har inom sig och liksom verkligen och ju mer vi pratar om det här i podden eller på andra ställen, desto mer vågar man ju också, för det är ju sjukt läskigt. Både Maria och jag har ju pratat ju jättemycket om i podden hur läskigt det är att prata om sådana här saker. Och det är så, inte socialt accepterat. Och, men det känns ändå naturligt. Och så här. Sen märker man, wow, det är någon där som tycker likadant. Och så hittar man alla de här små öarna liksom. Men hur har den resan sett ut för dig? Har du någonsin känt någon liksom, osäkerhet? Alltså, eller?
Ja, absolut. Alltså jag tror att speciellt typ här i Sverige, eller så att jag tänker att ni också upplever liksom att så här ja, men bara att det är läskigt typ att överhuvudtaget prata om någonting som är utanför den här liksom så här fyrkantiga typ svenska sättet typ, där vi har liksom också raderat bort liksom ja, men mystik och liksom andlighet, och det är som att vi är typ andligt så törstande. Eller hur? Så det är alltså för mig, jag typ är fortfarande så att jag så här, beroende på vem jag pratar med, så är jag ju liksom, jag är inte så här helt, jag går inte helt all in och typ börjar prata om så här gudinnan liksom, också för att det känns väldigt personligt på ett sätt. Men samtidigt också mindre och mindre rädd. Alltså det är för att det är ju så. Och då kommer jag tillbaka till det här. Bara hon vaknar liksom i alla. Typ. Så att jag kan träffa så här, helt så här random människor som bara pratar om det. Och nämner det. Och antingen så säger de namnet så här, divina feminina eller gudinna eller whatever. Eller så bara pratar de om så här, ah, det är fan dags för oss kvinnor att bara hålla ihop nu. Typ. Och det är så här, att det är som att jag ser det typ genomsyra i så många, så det gör mig också lugn typ att, ja, och sen att ni har den här podden, typ att kunna sitta och prata så här, det känns liksom lugnt, det känns tryggt och fint. Och det vet inte jag om du hade kunnat göra för några år sedan liksom.
Nej. I olika sammanhang liksom, men det är ju därför det är så viktigt att ta ansvar för ens egna plattform och ens egna liksom uttryck. Ja, för det är bara den mikro liksom mikroplatsen som vi kan påverka. Att så här, det arbetet som du gör Naomi och som Maria gör, jag gör så och så här, inkorporera det här samtalet och liksom föra det vidare, för att det blir som små uttryck som och sen så som du säger, man hittar ju så otroligt mycket och så otroligt stor liksom längtan till den här typen av, för man blir ju lugn. Jag känner så här, jag känner mig jättetrygg i det här samtalet. Jag hoppas att ni gör också, och att
liksom, verkligen.
Det finns där, man får liksom våga lita på det. Att det liksom,
ja, jag tänker jättemycket på det nu när vi pratar om det, att så här, att det handlar så himla mycket om, för jag tänkte fråga dig innan mer om så här dyrkande. Alltså det kanske är väldigt så här privat och så, och prata om hur man dyrkar, men jag tänker så här, eller för egen del, för jag bara shit, dyrkar jag, men det gör jag nog på sätt och vis, för att så här, jag känner mig så pass övertygad om det här, eller det låter så på alla tre, vi sitter här så här, tre in i, nej men nu så här, som en trio som bara ja, alltså vi det känns, eller jag känner för egen del att jag har så pass stark övertygelse om att det känns så rätt, och då har jag bara så här vågat lita på att det är rätt också. Och ju mer man litar på att det är rätt, desto mer kan man ju också ta situationer där folk kanske så här höjer på ögonbrynen eller kollar snett och så här. För typ det är som att, okej, fine, det är den personens liksom resa, det är den personens där den är just nu, och det är okej liksom. Och så här, jag kanske kan prata lite med den personen om det här, men annars så backar jag och gör det jag gör liksom, för att jag litar på att jag vet att det är jag, min väg är så som den ska vara liksom.
Just det.
Och det är också så himla skön känsla tycker jag, att så här, bara låta det finnas där utan att så här, eller jag har ju ifrågasatt så mycket, jag gör det till och från fortfarande liksom, det händer. Men jag tänker jättemycket också på det här med Inanas, det här, alltså det fastnade så hårt, de här sju maskerna.
Sju portarna.
Ja, jag bara tänker som i masker så här.
Men det blir en mask man tar av sig.
Exakt, det blir inte som en mask. Alltså nu är det som att man har så här, ja men vi har växt upp och så har vi satt på en mask och sen en till mask. Ja, alltså vi hade typ bebismasken, så bara det är en till mask. Och sen så är det som att vi har massa lager som är fett tunga att bära på, som vi inte ens vill ha, för att så här, vi fattar inte ens var fan de kommer ifrån, för att de typ så här, vi har blivit bara fostrade in i olika liksom personligheter typ. Och sen så är det som att så här, man tar av sig mer och mer, och bara hur lättad man blir. Och, så här, och sen när man får vara helt masklöst eller helt så här, naken och bara, här står jag.
Ja.
Ta då, mig om du vill ha mig, om du inte vill, så fine.
Liksom. Då dör
så
man
det är helt och då dör,
och,
ja.
Och så då också typ andra som ser dig stå där utan mask och bara vara sårbar och typ bara, här är jag.
Mm.
De bara, wow, jag vill också det. För att det är som att vi typ längtar efter det. Vi längtar verkligen efter att bara vara real. Liksom.
Det är så jävla sjukt hur vi kan... Det har jag tänkt på så mycket. Hur vi kan beundra någon som är sårbar. Alltså man blir helt så här, när man ser någon bli sårbar, man bara wow, vad du är modig, så vill jag vara. Och sen så för egen del så är det oftast per automatik att man bara nej, det där är inte för mig. Jag fixar inte det. Jag kan inte visa mig sårbar, men när någon annan gör det så blir jag otroligt inspirerad och så att det liksom, det finns en liksom diskrepans. Men en men det, jag håller med dig om att det är den här sårbarheten. Och sen så, om man tänker då på Inanna, att då hänger man där död i 3 dagar.
Ja, exakt.
Och sen så liksom. I den smärtan liksom. Och sen så återuppstår man starkare än någonsin. Och visar det och liksom redo att återfälla.
Ja. Och jag tänkte så här att hon också går ner i den, alltså under jordens port och att hon möter sin syster där.
Mm, exakt.
Det är också så himla fint. För det är också så här när man typ tar av sig alla de här liksom maskerna eller går genom den ena porten efter den andra. Vem är det som möter den? Det är ju en syster liksom.
Mm.
Alltså det är klart att jag har ju också haft väldigt så här, ja, men goda vänner som är bröder som har stöttat mig. Men det är fint, ja, jag vet inte, jag kan verkligen identifiera mig med den berättelsen av att, så här, att nå botten. Ja, fantastiskt. Och att nå botten och att där står en syster liksom. Och att så här, ja, och att man dör återuppstår som i en ny insikt och ny, nytt djup och ny så här, ny... Men man vill bara få så här ny chans typ.
Det är fint också för det blir ju så här, det är som att det är en, alltså hennes syster är också som en del av henne själv, alltså att det är som den andra sidan, den alltså den gömda sidan liksom, den som också som är underjordens drottning liksom. Hon är inte så här någon liten lort typ som är där, utan det är så här drottningen.
Men hon är ändå underjordens.
Ja, hon är underjordens drottning liksom. Och det är också så här, vad sa du?
Under jorden, är det intuitiva eller liksom den naturliga, det
dolda? Ja, jag tänker det. Alltså det är också intressant för om man tänker typ om man går in i en annan kultur, alltså så här hel, om man tänker i så här gamla pagan religionen eller så här asatron, då liksom hel, det är ju under jordens gudinna.
Mm.
Och sen så har vi inom kristendomen hell. Alltså att helvetet är liksom... Alltså så att det kommer ju från hennes namn. Och så här, så att det är ju också lite det här demoniserandet av underjorden. Det. Alltså ja, men så här, det kan vara undermedvetna eller bara som typ överlag om man tittar på så här gamla... Ja, men typ mer naturfolk typ.
Mm.
Att det är liksom, det är ingen grej att man hedrar döden och livet. Liksom döden och livet är en del av allt.
Mm.
Men om vi skär bort döden, då blir det väldigt så här, det blir väldigt torftigt. Så om man tittar på typ det samhället som vi lever nu så bara, vi ska inte prata om döden liksom. Och det är så här, och det är, så fort det är någonting som har med det här liksom tunga som också döden är, så bara, nej men det ska vi inte prata om. Eller att det är som att vi vill inte möta det för vi har skurit bort det.
Mm.
Och då, men då kommer jag igen med mina glasögon och bara, ja men det är ju för att vi skär bort den aspekten som också så här, det som hon står för liksom.
Mm.
Och det kan man också se i våra cykler liksom, vi har menscykeln och det är som, alltså det är liv liksom och vi är fertila men sen så dör det.
Mm.
Så det är en del av den cykeln. Mm, så att bara hedra det naturliga.
Mm.
Och jag tror att det är det mycket som vi har kommit bort ifrån nu. I det här samhället, som det moderna västerländska samhället. Mm. Det är så här, vi har skurit bort så mycket av det där, så då blir det sjukt läskigt med det mörka.
Mm.
Vi har ju inga verktyg att hantera jobbiga saker överhuvudtaget i vårt moderna samhälle.
Nej, precis. Nej.
Och det är ju så här, för att alltså, ju mer, eller i det ateistiska, att då tror man ju inte på någonting annat än förutom det fysiska. Mm. Så då är det också så här, när man dör en fysisk död så är man död. Mm. Punkt, liksom.
Gud, det är så dimensionslöst. Mm. För jag blir jättedeprimerad. Alltså jag blir bara, om jag hade det sättet att se på livet, jag vet inte om jag skulle orka gå upp på morgonen faktiskt.
Nej,
alltså. Så, för, nej, men det är så jävla extremt kul har vi inte liksom i patriarkatet, om man tänker så.
Nej,
men alltså det är för jobbigt. Allt blir för jobbigt om man bara ska liksom. Men en sak, Nomi, som jag är jätteintresserad av. Du var inne på det, Maria, men sen spårade du såklart. Det är sånt jag också. Men jag verkligen laddade på minne. För vi pratade om symboler och om hur man... Om jag sitter och lyssnar hemma nu så skulle jag bli jätteintresserad av det du säger, Nomi. Mm. Och så tänker jag att jag vet att du är gudinnedyrkare. Och hur kan det här ge sig uttryck? Mm. Vilka symboler, jag älskar ju person Irina, så jag älskar ju symboler. Jag har inga gudinnes symboler, jag vet inte så mycket om, vi har gjort ett avsnitt om gudinnor, jag och Maria, bara vi pratade om Maria jag kommer inte ihåg vad hon hette efternamn, som du pratade om
Maria Gimbutas,
den läste Maria ur och sådär. Så vi har ju liksom skrapat lite på ytan, men du som är liksom har utövat det här i ett par år nu. Vad har du någon sån, några vanor eller jag vet inte, kanske ritualer, men någonting du, hur dyrkar du gudinnan liksom i din vardag, eller hur kan man få in det här i sitt liv?
Att få in det i sitt liv, först och främst tycker jag att typ alla borde få in det i sitt liv. Att liksom öppna upp för det divina feminina på många olika sätt, och jag skulle säga först och främst genom att veta sin historia, alltså att veta om den här historien, att det har funnits en tid då hon var levande och liksom hon var aktiv i alla oss och människan levde i symbios med den divina feminina kraften, och att se på historien vad som har hänt, liksom att hon har systematiskt mördats, undanhållits, gömts och glömts bort under tusentals år, liksom mördats. Och alla, liksom, alla människor som har värdat henne, som har dyrkat henne, har också blivit mördade och skändade och förbjudna. Och att nu är det liksom tiden då vi vaknar upp igen. Nu är den tiden då vi kan prata om henne, vi kan liksom återvakna till henne. Så att egentligen först och främst då att så här erkänna att den här tiden har funnits och att den här tiden kommer igen, att hon finns. Och jag, alltså som sagt, jag ser ju henne som en levande princip, en levande skaparkraft som är allt liv. Så att då genom att erkänna henne så kommer vi också kunna, så att säga, tillbe henne på alla sätt som vi vill tillbe henne. Och för mig är det liksom att så här helt och fullt värda henne. Att så här bringa in den principen i livet. Att tillbe henne som en skaparkraft. Källa till allt liv inom oss. Och på något sätt också då i den här liksom återkontakten och typ återupptäckandet och återreclaimandet till henne, så behöver vi också se på historien, var är vi har skurit bort, var är vi har undangömt, var är vi har hållit gömt, så att säga. Och börja liksom typ, ja men börja återintegrera det, jobba med de såren, jobba med de traumarna som de här tusentals åren av så här våld och död innebär, liksom att möta på något sätt vad det är som mänskligheten har gjort gentemot henne, liksom som princip, alltså gentemot moder jord, gentemot den feminina kraften som speglas i allt, liksom. Så, och rent konkret, som sagt, för mig, det är liksom, jag ber ju till henne och jag vill liksom att människan ska erkänna henne och liksom tillbe henne. Och att så här, det är som att den vördnaden har liksom varit bortglömd så länge, och jag ser liksom hur, för att vi inte har vördat henne, för att vi inte vågar liksom säga hennes namn, så att säga, vara öppna för henne, så ser liksom världen ut som den gör.
Mm.
Jag tänkte också på att det finns en inom den gamla gnostiska traditionen, så pratar de om Sofia, som är liksom visdomens gudinna. Och hon är också som någon sorts urmoder liksom. Så att det de gör i sina ritualer, det är att de liksom visualiserar henne i sina ritualer. Så visualiserar de drömmer henne. Så det är som att den här korrelationen mellan människan och det divina, att de ger henne, så att säga, sin kärlek, liksom sin vision, sin dröm, så att hon kan vara vid liv. Och det är lite den så här, att ju mer kraft och liv vi kan ge till henne som princip, desto mer liksom i balans kan vi komma på den här jorden, som numera är extremt mycket i obalans. Och sen, för mig, liksom, jag tillhör en mysterietradition, en så här tempeltradition, där vi jobbar liksom väldigt, väldigt seriöst med att återintegrera den divina feminina kraften, liksom att återväcka det genom kontakten till livmodern. Och det är liksom livmodern, alltså inom oss, i våra kroppar, men också den heliga livmodern som är källan till allt liv, som finns inom alla, liksom finns inom män, inom kvinnor. Så att egentligen för mig är det liksom att så här, vi behöver återinföra det rituella liksom, och den återlära oss liksom, och det håller på att vakna i oss nu också. Så det är liksom receptiviteten för den här livskraften. Så att om man är intresserad av det, så kan ni länka till den hemsidan där vi pratar mer om det här arbetet.
Ja, jättebra. Vad heter hemsidan?
Inner Tantric Alchemy.
Okej.
Okay.
Inner Tantric Alchemy. Perfekt. Precis. Ja, det får ni kolla upp.
Ja. Och sen, ja, nej, men som sagt, det är liksom, det är på något sätt att återinföra det divina feminina i våra liv. Känns extremt viktigt att våga liksom se på den historia som har varit, och våga se på vad vi är någonstans nu, och våga erkänna den här principen som har varit bortglömd så länge liksom. Ja.
Varför tror du att det här är så viktigt just nu?
För att hela världen, alltså hela vår existens som det ser ut just nu, är liksom i total obalans. För att vi har skurit bort det divina feminina från allt. Liksom från oss själva, i våra relationer, i vår relation till naturen, liksom i vår relation till skapelsen, till allt. Det är som att det här har varit bortskurit så länge, och ändå är det som att vi alla går runt och känner att det är någonting som fattas. Men så vet vi inte vad det är, och därför så agerar vi också så, liksom, vad ska man säga, obalanserat liksom, gentemot varandra. Vi saknar någonting, och det är liksom det divina feminina som reser sig igen. Det är liksom, det är dags nu. Det är ingen slump att det är så här, att allting som sker nu har så mycket att göra med kvinnors liksom återhämtande av kraft och systerskap. Och män liksom, alltså bara i att våga kontakta känslan igen, och våga gråta igen, och våga liksom se på vad som är liksom. Att hela den machopatriarkala kulturen håller på att dö ut, för den funkar inte längre liksom.
Nej.
Så det tror jag, det är därför det är så viktigt nu, och varför det sker nu.
Jag tror att det mest basic, det är väl typ att bara så här, känna kontakt med sin kropp. Det är någonting som har hjälpt mig jättemycket. Min kropp och min andning liksom, och bara, istället för att det bara ska bli helt, vad ska man säga, typ, alltså mentalt, eller typ
att det blir så här, vår spiritualitet finns i vår kropp.
Mm.
Och speciellt så här, i kvinnan, i det feminina, där är det, alltså det är där det tar sig i uttryck, i vår kropp. Liksom. Mm. Det är i våra kroppar som barnen växer, alltså det är i våra kroppar som liksom vårt blod rinner ur oss. Alltså det speglas så himla, himla starkt i vår kropp. Och det är också därför typ vår kropp har blivit sedd som djävulens redskap. Och, liksom, och vår sensualitet och vår sexualitet är det fulaste som finns i de patriarkala religionerna. Mm. Då kan vi också reclaima det genom att bara, nej men alltså, liksom hitta tillbaka till den självkärleken med vår kropp.
Mm. Nej men alltså gud, jag tycker det, jag är jätteinne på det just nu där du pratar om något med att balansera. Alltså jag är ju allergisk, alltså jag får allergi av uttjatade uttryck som så här mind, body and soul, det man bara måste finnas en balans mellan dem. Men man bara, det är ju sant liksom. Det måste finnas en balans även om det, hur uttjatat den är. Men jag är jätteinne på det att liksom, man kan ju sitta och prata jättemycket. Eller så kan man vara jätteaktiv. Bara vara i naturen men aldrig prata om det. Alltså det finns, man har behov av att göra alla de här olika sakerna.
Och
jag tycker du gav jättefina exempel på hur... Och det är ju sånt som vi har varit inne. Vi har pratat om spiritual practice och det är samma sak. Nu kanske inte vi använder divina feminina som ledord i den. Men det är ju samma... Källan är ju liksom, det är där källan kommer ifrån, så eller det är det som är själva källan. Men det var jättefina saker du nämnde om att, och jag tycker också, jag tror bara att det här med att du pratade om att be och om att hålla saker heliga och sånt där, jag tror att för oss som är svenskar, det är svårt för oss att hantera religiösa uttryck, och det är för att allt det värdet vi lägger i. Och det är också så här, handlar ju också om att claima dem. Det var typ det som var absolut svårast när jag klev in i den här världen. Var för mig att så här, det tog mig typ ett halvår innan jag bara okej, kan du sluta säga helig? Jag får panik. Men nu är jag så van vid det, för nu har det normaliserats. Och tvärtom. Nu när du säger det så blir jag så här, att någonting är heligt. För det är ju heligt för dig för att du lägger det värdet i det. Det är vad du lägger i det. Och det tror exakt att du väljer tvång. Ditt altare. Du väljer vilka symboler som du vill ska representera. Det är du som sätter dig ner en stund och tillber det här eller inte. Det är inte påtvingat av någon. Det är också så att det jag tycker är så jävla fett med divina feminina är att det är ett val. Det är inte påtvingat, du måste inte växa upp. Jag kommer inte tvinga på mina barn att göra det, men det är det mest naturliga som finns. Och men jag tycker det är ett jättefina sätt för våra lyssnare att utforska, och även för oss också, för mig och Maria liksom. Det har varit jättefint att prata med dig verkligen.
Ja, verkligen. Ja. Alltså tack, och det alltså jag blir jätteinspirerad att efter att vi läste på lite inför det här avsnittet om gudinnor, det kändes som att vi hann inte liksom gå så mycket på djupet. Och sen så rent så här praktiskt nu så känns det som att Lilith och alla andra liksom gudinnor och alla metaforer kring kvinnan och kvinnoliv, liksom kvinnoupplevelser och händelser, att det är så här, det integreras igen typ, och man blir, alltså jag vet inte, det är som att jag blir inspirerad till att och liksom börja, alltså dyrka känns så himla så här starkt att säga, men att liksom
man kan säga värda också,
värda
typ, hedra.
Ja, precis, så, precis.
Måste normalisera de där orden.
Ja,
göra så jag blir... Men det är en process.
Exakt.
Det är det.
Exakt.
Man behöver inte ha bråttom.
Ja.
Man kan smaka på det lite grann och testa sig.
Nej, fram. Exakt.
Men jag känner också så här, gud, du har lärt oss jättemycket. Ja. Det har varit så himla fint att få lyssna på dig och bli inspirerad och se världen ur ett annat perspektiv. Som man bara vet är helt naturligt,
fast
sagt genom dina ord.
Ja, vad fint. Ja, tack. Det har varit jättefint att komma hit. Tack så mycket. Visst, och är man intresserad också att veta liksom mer, så kan man kontakta mig, alltså personligen typ, via mail eller Facebook. Projekt Runa med K, så det är projekt på svenska, och sen Runa i ett ord, @gmail.com.
Fint. Vad bra, hörni. Kontakta mig om ni
nyfikna,
ni vill veta mer eller har frågor eller så. För det har varit det känns som att det finns så mycket mer att prata om, men det är mycket att smälta.
Okej.
Okay. Tack så mycket.
Ha det bäst.
Tack så jättemycket för
idag.
Ja. Detsamma. Okej, divinos, ha det så jättebra och hugga med oss på Instagram och Facebook som vanligt.
Puss och kram.
Så hörs vi om 2 veckor. Puss och kram.
Ciao.
Kärlek alltid.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.